torsdag morgon, en solig sådan som vi vaknar upp till med glädje. För det är nämligen så, jajamän, det är förvisso ett fotbollsprogram det här, men golfen är här. Masters har anlänt och Martin Åslund är mer taggad än någonsin över detta. Är det inte så, Martin, va?
Ja, verkligen, för alla andra blir så glada. Ja, så det blir jag glad.
Du piggar upp då ju.
Ja, verkligen. Jag satt och funderade på så slow sport tittande. Tänkte jag, konstigt egentligen, jag har spelat i länder där, alltså även i Danmark jag spelade där, så var ju alltså, cykelturen så var mycket större. Och det kan jag tycka var lite roligare att ha på i bakgrunden än golf. Jag vet inte varför. Det kändes någonting med de där mellantiderna och det här. Och i Danmark var det liksom, det var på, när vi kom in i omklädningsrummet så var det på verkligen.
Nej, det var så.
Alltså, Italien var ju inte snacka om.
Exakt.
Men det kan, jag slår ett slag för cykel istället.
Ja, slår ett slag för, noterat.
Ja, bra, bra. Ja,
exakt. Och sen är det väl också så att både golf och, ja men alltså golfen både i Italien och i Danmark har ändå faktiskt ganska fint rykte. Alltså de har ändå ganska många bra.
Ja, det kanske de har, det har jag ingen aning om. Jag bara konstaterade att det, som slow sport så är det ju trevligt med sådana grejer. Jag gillar ju sånt när det är på, när man kommer in i omklädningsrummet och man tittar lite. Jag brydde mig aldrig varken om golf eller cykel. Så det var...
Nej, slow sport här borta då? Är det någonting man följer sig?
Nej, men cykel absolut. Jag har ju jobbat på Eurosport i ett antal år och behövt mata mig igenom alla, allt från vår klassiker till de Grand Tours då. Men golf är jag faktiskt riktigt, riktigt svag på. Men jag vet vem
Åberg är. Du vet att det vänder idag?
Ja, ja exakt. Ja. Jag får ta åt mig det. Jag är bra på att faktiskt gå in i någonting och lära mig. Så... golf är väl det nästa då? Efter
och är det någon gång du ska kliva in och lära dig någonting så är det ju den här helgen.
Ja.
Men du fattar den här grejen.
Ja, det har jag förstått. Men jag drar lite kopplingar till Wimbledon.
Ja, exakt.
Det där kanske jag kan göra i tennisen.
Så är det. Men en hel del fotboll först som ska behandlas i allmänhet och Champions League i synnerhet. Och det var väl ändå ett av säsongens finaste, finare mål kan vi väl ändå säga då. När Julian Alvarez såg till att ge Atletico Madrid ledningen på det här sättet.
Ja, han har ju det där i sitt register. Han gjorde det mot Real Madrid tidigare den här säsongen. Gick in i en otrolig formsvacka. Men just att det blir dubbelt då för Barca. Åker på rött, frispark mot och sen frispark in i mål. Såklart förödande för matchbilden. Men ett otroligt nummer och han hittar formen lagom till VM. Sist så var det ju Lautaro Martinez som var given startspelare där. Byttes ut mot Julian. Julian kom in och gjorde mål. Jag ser lite samma mönster den här säsongen.
Har vi Messi, Tia och de två fram nu i VM? Eller hur ska man formera det här?
Det har jag inte ens tänkt på att fundera på överhuvudtaget. Jag hoppas och tror att det finns någon ung argentinare som slår sig in där. Men själva frisparken, vi pratade lite om det igår efter sändningen. Att Declan Rice frispark förra året var också väldigt fin. Men han skjuter i målvakten. Och den är ju, på ett sätt tycker jag Declan Rice frispark är finare. Men han skjuter i målvakten, sa han. Så målvakten gör sitt jobb, tar han den. Den här skjuter faktiskt över muren. Det är sådana frisparkar jag hävdar att det får man släppa in. För skjuter man så bra över muren så att man inte når den från målvakten som man sen, då får man bara acceptera att bli mål. Jag tycker att den var otroligt väl utförd.
Atletico Madrid som gav sig själva ett gyllene utgångsläge nu då inför returmötet. 2-0 på bortaplan. Och vad säger du om matchen i stort då?
Alltså det var ganska typiskt för hur jag tänkte med att Barcelona inte skulle falla om de faller. För jag tycker höjden Barcelona har är bäst, kanske bättre än PSG ändå. Men att de har det här sättet att spela försvarsspel som är så riskfyllt som gör att man inte... Och så mittbackar tycker jag då som inte är tillräckligt bra. Och det funkar ju i en serie där du kan liksom vinna någonting i 9 matcher av 10. Men i en kuppspel... Om det råkar vara den 10:e matchen som är en utslagsmatch, då åker du. Och det är ju risken att det här blir det. Nu tror jag förvisso att den här lever i allra högsta grad. Men det riskerar ju att bli liksom en Kovacic, rätt dåliga försvarsingripande. Hans brist på snabbhet, den där höga backlinjen som han själv inte har valt. Märk väl, men som han spelar med ändå. Och sen även tycker jag Gerard Martins försvarsspel på Sörlots mål. Det är ju ett anfall. Alltså, Atletico har ju typ ett anfall när han aldrig gör mål. Så att det är också maxutdelning för Atletico del, får man ju säga.
Och en sak som jag har tänkt på som vi pratade om inför också. Det är Rafinhas effekt på det här Barca. Jag kollade upp Rafinha från start. 29 matcher, 27 vinster, 2 förluster. Rafinha startar inte. Då tror jag att vi har 17 matcher, 10 vinster, 6 förluster, en oavgjord. Och då pratar vi i vinstprocent. Rafinha startar 93%. Han startar inte 58%. Och han i mitt tycke, ett par av de lägena som Rashford får, tror jag han gör mål på. Men framförallt viktigt, spelet utan boll. In i press först, hemåt snabbt, men också djupledshotet. Och riktigt bra på just det. Och Barca lider enormt utan honom.
Nu får vi, blir det ju svårt att jämföra med eftersom de fick en utvisning såklart. Mm. Men som matchen blev så får man konstatera att Rafinha hade behövts. Just för att hans intensitet inte finns. Mm. Men tittar man som rak ersättare, hade du fått en möjlighet som sportchef inför säsongen, så jag tyckte, ja, men vi har bra täckning. Rafinha är jag inte orolig för. Jag är mycket, mycket mer orolig för den här backlinjen. Mm. Och jag tycker att det är ändå där man faller mer än just Rafinha saknades.
Sen kanske det skulle vara så då att det skulle jämnats ut i de här röda korten. Juan Musso som spelar ut bollen, och det här blev ju uppmärksammat då på många sätt givetvis, till Mark Pobil som hade blivit inbytt tidigare. Tar den med handen och spelar tillbaka, och det här har vi sett innan, säger jag.
Ja, men Aston Villa mot Club Brygge, Tyrone Mings straffades för en liknande situation. Dock ska man ha med sig i den situationen att bollen är utanför målområdet här. Mm. Sen så var det, nu ska vi se, Glenn Nyberg var inblandad. Arsenal mötte Bayern, jag tror att det är 2 år sedan, borde också vara kvartsfinal. Liknande situation, Glenn Nyberg, Tuchel såklart rosenrasande då som tränare för Bayern. Glenn Nyberg menar att nej, men det där kan vi inte ge straff för på den här nivån. Tuchel förstod ingenting. Nej. Och jag förstår dem. När jag ser det här, sett till hur tydligt jag tycker att bollen faktiskt är i spel, så hade jag faktiskt förväntat mig att någonting skulle hända. Men de säger i Spanien att domaren såg det, värderade, ansåg inte att man ska gå in och döma straff.
Alltså det hade varit intressant att se hur de har gjort alla andra igångsättningar. Om alla andra igångsättningar är att vilket det ofta är nu, att mittback spelar målvakt, då tycker jag att då ska man fria. För jag tycker det finns utrymme här för att verkligen tolka det som att han ger bollen till honom för att sätta igång den. Men har de börjat flera andra gånger med målvakt att sätta igång den, då faller det argumentet lite. Jag kollade lite på det här alls igår, för vi jobbade mer med den andra matchen.
Men det blir ju lite tolkning egentligen bara då, för hur skön domaren är eller hur mycket man kan känna att det var inte med mening. Ja,
men det kommer ju liksom in värderingar som jag kanske inte riktigt tycker om, i att domaren helt plötsligt ska ha spelförståelse eller förståelse för matchens tyngd och så vidare. Jag tycker nog att jag kan nog hellre vara nitisk där, eller så behöver vi ha ett förtydligande i regelboken i hur de här situationerna får eller inte får sättas igång. För att jag förstår ju att Barca i det där läget känner Pobil har gult. Tar han med bollen med händerna här, då är det till gult, eventuellt rött och straff. 1-1, matchen lever eventuellt, men om du missar straffen så spelar du 10-10. Det är klart att det gör mycket, och är jag Flick, då spelar jag exakt samma spel som han spelar där.
Ja, och då är vi tillbaka till domaren. Ytterst så är det ju domaren som gör bedömningen i situationen. Det gör de ju med tacklingar, det gör de med andra saker. Och det där med han, att det där var att ge bollen för att sätta igång den senare. Mm. Då har ju domaren tagit ett företräde. Så jag blir inte så upprörd över det. Jag kan tycka istället då, kockar en tackling där han har ett gult kort som gör mer så, men det där är ju ett gult kort. Det kan jag bli mer liksom frustrerad över. Det där, jag tycker domaren gjorde det. Eller så här, domaren har rätt att välja tolkningen till, för det är det han är där för att göra. Mm. Väljer han att tolka det på det sätt han gjorde, så tycker jag att det finns inget som säger mig att det var felaktig tolkning. Skulle kunna
då
vara.
Skulle det behöva stå i boken mer att du får inte sätta igång den med foten innanför till en lagkamrat då? Som här.
Ja, alltså, eller i det här fallet då, så precis, du måste ge bollen med händerna till han som drar igång den. Mm. Men då är vi inne på, ska vi börja detaljstyra alla situationer? Vi hittar alltid någon ny situation. Så då man har ju tolkningsföreträdet här.
Barcelona reagerade och Hansi Flick reagerade över detta, tyckte givetvis att det skulle varit rött kort och utvisning. Men det är ju ett väldigt tungt utgångsläge nu då inför returen som vi var inne på. Simeone springer in direkt efter slutsignal. Barcelona ledare och spelare desto mer upprörda då, inte minst över den där situationen. Men Martin, det är ju så att Barça har ju någon form av historik av att kunna vända omöjliga lägen nu.
Ja, verkligen. Nu var det visserligen kanske inte riktigt samma förutsättningar, men det är bara några veckor tillbaka så spelade man ju match mot samma motstånd och faktiskt pulveriserade dem, och det kunde mycket väl ha bräckt en vändning.
Men avslutade hemma.
Ja, men jag tror inte att det spelar så stor roll. Liksom.
Atleti är otroligt hemmastarka.
Jag tror inte att det spelar så stor roll, för spelarna går ut i sådana matcher i dubbelmöte. Det är så tydliga förutsättningar, och 2-0 är inte så mycket. Jag håller fortfarande Atleti som favoriter, men Barcelona absolut kapabla att göra det. Och det var det viktigaste av allt, är ju att de inte fick Lamine Yamal, och det var väl inga avstängningar.
Nej, det blir ju Kubasi då. Så det är ju ett
det
avbräck.
Det är ett avbräck. Jag tycker, folk tror att jag inte tycker om Kubasi. Jag tycker Kubasi är en jättefin fotbollsspelare. bra med bollen, bra på styra spelet. Men att spela med så hög backlinje, då måste du ha vissa atletiska förmågor som han inte besitter.
Jag är benägen att gå hårdare mot att den där hemmaplansfördelen för Atleti betyder mycket mer än vad Martin tycker jag. Simeone har aldrig förlorat en utslagsmatch i Champions League.
Han har aldrig vunnit på någon kamp tidigare heller.
Nej, och det hände för första gången. Samtidigt så jag tror att Atleti inte har förlorat en utslagsmatch på hemmaplan i Champions League sedan 97. Och då har de ganska många situationer tillbaka. De förlorade mot Chelsea. Det var en neutral mark. Det är historik som kanske inte
är så relevant. Men så spelare bryr man sig inte om det där. Nej, man går in i den här matchen och vet att man är en bättre fotbollsspelare. Man tror på sin idé. Men det Atleti, man gör, liksom.
För mig är det inte en slump att de vinner hemma med 4-0 mot Barca. Barca ser knappt ut som ett fotbollslag.
De roterade ju också Barca då.
Ja, torskar med 3-0
de borta. De roterade Barca då eller inte?
Nej. Hur mycket? Inte så
de roterar några positioner och det räcker ju.
Det enda som saknas då, det var Rafinha.
Det här blir sånt utanför perspektivet. När spelare går in och spelar fotbollsmatcher så tror de på sin idé. Det är absolut så att statistiskt sett finns det en fördel att spela hemma. Men den enskilda matchen så kommer man inte bry sig. Man går ut och tror på sin spelare.
Men att spelaren inte bry sig betyder inte att Atleti inte har bättre förutsättningar hemma.
Förutsättningarna att spela själva matchen är ju detsamma. Det som möjligtvis påverkade mer förr än nu, det var att planstorlekarna kunde variera förr. Och det blev ju en stor skillnad. När man kom upp på Camp Nou för 20 år sedan och kom ut på det där jävla fältet som det var då, då kände man att det var en skillnad. Idag har de ju krympt de möjligheterna lite. Så här, i slutändan, Atleti är klart att de är favoriter att vinna det dubbelmötet. Men jag tror att Barcelona är fullt kapabla att vända på det här. Och de har ett sånt sätt att spela fotboll på, så att det är ju tuta att köra mentaliteten är ju otroligt roligt att se på.
Men, jag tror inte de kommer vända. Jag tror att Atleti är för starka på hemmaplan. De har inte Rafinha. Rafinha var med i den här 4-0.
Jag tror att de kan vända, för jag sa inte att de kommer, så att jag tror att de kan vända.
Nej, men alltså, jag tror inte de kan.
Eller tror du att de kan vända?
Nej. Eller jag tror inte de kommer, eller kan. Och om jag hade sagt att jag tror att de kommer vända, då hade jag också trott att de kan vända.
Hur ska i så fall Atletico gå ut och inför den här matchen? För det är ju som du säger, Martin, tuta köra inställningen och mentaliteten måste ju dit för Barcelona. Men Atletico då, det är ju en grej. Det är ju liksom, det kan ju kännas som en mardröm att försvara en ledning mot Barca också.
Ja, och jag tycker andra halvlek visade ju någonting. Vi sa det i halvtid att liksom Barcelona kommer med bollen, Atletico andra halvlek. De kommer styra den här matchen med en man mindre. Därför jag tycker det är en av tycker jag Simeones svaghet som tränare, det är att hans lag ofta retererar till försvar det de har. När man ibland glömmer bort det de kan bara skapa. Så för atletisk del så vill jag att de pressar dem riktigt högt från början. Våga stå upp. Våga attackera. Våga liksom gå lite mot Barcelona. För ställer de sig för tidigt och försvarar sin egen box, så är risken att Barcelona har så pass skickliga spelare att de hittar någonting där. Så helt plötsligt man då är mentalt i underläge. Men jag tror att första kvart 20 minuter innan matchen sätter sig, det är då man kan gå efter Barcelona hårdast. Mm. Så att, och det tror jag att de gör. Men sagt, det blir en otroligt spännande dubbelmöte. Och jag tror att den är såklart ett övertag. Men jag tror inte att det övertaget mer än är 60-40 till Atleti.
Och det är också intressant om vi tittar på. De möttes ju faktiskt i Madrid i helgen. Barça vinner med 2-1. Där har vi också en del omdiskuterade situationer. Atleti är en man mindre, men de spelar med Nico González som vänsterback. Sen så har Gerard Martin en situation som jag tycker ska vara rätt kort. Sen vinner Barca på ett mål i slutet. Lewandowski gör det. Men baserat på det jag har sett av de här matcherna när Atleti har mött Barca, så tycker jag att de visar upp att de kan klara av att stå upp mot dem. Och att få med sig 2-0 från bortaplan, det är där jag någonstans hade tänkt att Barca ville spela sina chanser att ta med sig en ledning. För då blir det en helt annan situation på bortaplan.
Det är ett konstigt drag, för att, jag menar, tittar du på statistiken Simeone om Barcelona, så är den ju extremt dålig. De har ju vunnit väldigt, tar väldigt lite poäng, men tittar du på rena dubbelmöten, då har de ganska bra stats.
Martin säger 60-40 fördel Atletico, vad säger du nu då?
70-30.
Jag
tror du
skulle
säga mer, eller
är du lätt? Ja, exakt.
Ni får 75-25. Okay. Nej, men jag tycker bara som en man mindre igår också visade att de fortfarande skapar chanser, att Lamine Yamal fortfarande har i sig att göra prestationer som kan leda till mål. Mm. Men jag litar oerhört mycket att Atleti på hemmaplanen, sett till hur de vattnar den, sett till hur de gör det svårt för motståndarna, kommer dit, intensiteten, publiken, Griezmanns sista dans som Simeone pratar om. Jag ser alldeles för många ingredienser. Rafinha
det är en match
som
man vill vara på.
Ja, så är det.
Exakt. Kommer bli och Rafinha som jag har pratat lite om, som jag tycker är viktigare än vad Martin kanske tycker.
Men däremot tycker jag att backlinjen är mer avgörande i den här matchen. Och det tycker jag verkligen.
Och där tycker jag att Atleti med sina anfallare, med sin bredd, med både Juliando som också kan bevisligen plocka ur saker runt trollhatt. Sörlott gillar att göra mål. De har Lukman, de har Griezmann. Så de har otroligt mycket kvalitet och kvantitet i truppen för att slå det här laget.
Det krävs att Barcelona har en... Alltså Araujo har ju höjden att spela en bra... Problemet med Araujo är att han är så svajig. Ja. Mm. Men har han en bra match, vilket han har en höjd för att ha, så kan han ju gå in och ersätta om han är skadefri då förstås.
Och det är ju med just Barca här i de här avgörande matcherna. Kovacic röda här, vi minns Araujos röda mot PSG. Det är några matcher, och då var inte ens Flick där när de mötte PSG. Mm. Det är några av de här matcherna där de har fått en utvisning som har kostat dem extremt mycket.
Vi fortsätter med tisdagens matcher och vi fortsätter på samma resultatlinje. PSG som, jag tänkte säga pulveriserade, men de var klart bättre i alla fall än Liverpool och vann också rättvist med 2-0 efter att Kvaratskhelia satt dit slutresultatet. Och det var, ja, var en tydlig demonstration kanske.
Ja, det går, alltså, jag pratade med jag fick sms av någon Liverpool bekant som tyckte att det var hål i huvudet att ha den här matchplanen och ge bort matchen och attackera dem. Och det är klart att med utfallet kunde det ha blivit 4-0 till PSG. Men jag tror bara att om de hade gått efter PSG på samma sätt som de försökte med City, då är ju 4-0 i underkant. Då blir det här 5-16, för så mycket bättre är PSG just nu. Och det finns flera sätt att se på det. Dels kan man... Jag är verkligen beundransvärt. Jag försökte visa det med bilder efteråt. Hur jävla bra de är PSG på... Då spelas ur hög press, hur de attackerar ytor, deras rotationer, de byter platser. För det är jättelätt att säga att man ska droppa du in, så gör du det här, så kommer du in de här ytorna och jobbar på det här. Men att få den typen av timing de har och aldrig tappa balansen, det är ett enastående arbete av en grupp som är speciell och framförallt förmodligen en tränare som är... Ja, men typ underskattad nästan, trots att han har vunnit så mycket. Så att PSG är väldigt bra. Sen är det också sorgligt att konstatera. Vi lät AI bara räkna ihop vad startelvan Liverpool hade kostat igår. Det var 644 miljoner euro. Och då är inte Isak ens med än, så det kommer lite på banken också. Att ett lag med så dyrt kan spela så erbarmlig fotboll, eller erbarmlig, men var så stort underläge. Det är ju ändå sorgligt egentligen.
Ja, och det är ju intressant att titta... ett år och några månader tillbaka när de här två lagen möttes i åttondelen. Och då var väl Liverpool ett av absolut världens bästa lag där och då. De hade gått vidare som etta ur Champions League-ligaspel. De kom till matchen mot PSG som favoriter, enligt många i alla fall. Blev totalt utspelade, tycker jag, borta, vann ändå. Kom till Anfield, det var jämnt. Igår så förstod jag att Slott sa, men vi går för att överleva. Men när du är så pass utspelad, och jag tänkte mer så här, Dembélé har några missar, PSG har några missar. När du då har överlevt på det sättet, tänk när du kommer till Anfield om Dembélé har dagen. Hur tar du dig an det då? Jag lite kände att de kände sig slagna innan och att det också visade upp sig. Att han inte kanske riktigt fick träff. Att jag har svårt att se dem vända det. Där är jag mer på 95-5.
Ja, men det är ju intressant också som du säger, hur snabbt det har gått för att det ska se ut så här. Och på samma spår då, Martin, med tanke på hur mycket pengar man har lagt ner i den här truppen.
Ja, men jag i alla fall i den här studien konstaterat nu ett halvår att Slott ska bytas ut. Och Champions League-dubbelmötet är för mig inte en del av den beslutsfattningen, utan det handlar ju om vad man tror chanserna är i Premier League. För att till exempel Fulham med helgen, Everton nästa helg, det är ju egentligen mycket viktigare matcher för Liverpools nästa säsong än den här matchen är.
PSG får också vila nu istället.
Ja. Det känns inte som att det blir så matchavgörande heller.
Nej, exakt.
Men jag måste också säga att så här, det är ju förra året så överlevde Liverpool också borta. Det får man ju ändå säga. De fick 1-0. Det kunde ha blivit alltså speciellt livsmatch. Det kunde ha blivit 3-0 förra året också. Och då gick man till Anfield och kopplade på och gjorde en annan typ av match. Absolut. Det är bara att jag ser ju ingen tendens eller tecken på att jag tror att det ska kunna ske igen. PSG är lite sämre än förra året, för de har inte en lika bra andra målvakt. Mm. Eller en bra målvakt. Men Liverpool är ju ännu större skillnad på. Så det var en sån diskussion vi hade med Fredrik Ljungberg. Som han sa, men PSG är inte lika bra. Han tippade att Liverpool skulle vinna, eller Liverpool skulle slå ut PSG. Och min tes var bara, men vadå, PSG är inte lika bra? Nej, men Liverpool är ju långt ifrån samma nivå som han förra året.
Jag tycker PSG har ju haft en speciell säsong. De hade också ett VM för klubblag, spelade final där, var slitna länge. Och de har ju också varit ute med mycket franska medier som jag följer och sagt att så här, vi ska bara överleva fram till februari. Sen ska vi försöka trumma igång. Och nu börjar ju både spelet se bättre ut. De har ju haft det ganska tufft i ligan om man tittar på positionen. Lans har ju varit med och stört dem fram tills nu, mer eller mindre, där de har skapat sig en situation i tabellen.
Är inte det med Lans också varit jävligt bra?
För ja, de har varit riktigt bra. Men PSG har ju också tappat en del poäng. Alltså jag vet inte, ni kommer ihåg Ballon d'Or-galan är, och då är Marseille-matchen samtidigt på grund av att den sköts upp och de förlorade den matchen för att halva laget är på galan och den blev varit skadad in och ut i starten. Så de har ju haft en del problem på det sättet. Men nu när jag ser dem så tycker jag inte det finns mycket alls som tyder på att de ska vara sämre än förut. Förutom det som Martin nämner då med Donnarumma, och där, det har ju blivit en katastrof. Alltså Donnarummas ersättare Chevalier, han är bänkad. Och han kanske eventuellt lämnar i sommar. Så där har de ju nu Safonov som absolut är en okej målvakt, men han är inte nära av lika bra som Donnarumma.
Nej, igår så också slående, han hanterade ju sitt fasta situationer totalt sett bra, men tänkte ni på det? Det var inte många bollar han försökte plocka.
Nej,
han
exakt.
Boxade allt.
Men han,
vilket i och för sig då med fasta han blev klok.
Men alltså, han gick ju bort sig i helgen.
Vi visade ju det innan att han missade den. Men det var ju så slående då att han valde då att ta noll risk och boxa allting i matchen. Och det tycker jag var, han gjorde ganska bra. Han hanterade ju några fasta situationer som var ganska tuffa igår.
Jag tror kändes självklart att han hade kunnat plocka ner också, men ändå liksom.
Ja, men någon tänker att när han kom ut i första halvlek när hörnan och spelade bak och lyfte in. Där tycker jag att den är tuff. Det är ju mål om inte han gör ett sånt ingripande.
Ja, eller visst. Du var inne på det, Martin, där att Dembele hade många bra lägen som hade kunnat resultera.
Ja, det var Sia, jag har du med.
Okej, okay, så smart inte Martin.
Nej, exakt.
För allt måste du lyssna på vad du säger, Bosse.
De kloka grejerna kommer från min vänstra sida här då. Ja. Nej, men Dembele var nära på att göra många mål. Men det var ju ändå en situation mot slut då som verkligen hade kunnat resultera i ett mål, en straff, Nuno Mendes som fick en vinge från Konaté mot sig och går i backen, men ingen reaktion.
Jag förstår inte. Jag har noll förståelse för att det här inte blir straff. Han är inte nära bollen. Han påverkar helt klart Nuno Mendes balans. Armen i ryggen, Nuno Mendes högfart. Det måste vara straff. Ja. Det finns inget annat.
Varför blir det inte straff då?
Jag vet inte. Alltså, ja, exakt. Vill inte ha en för avgörande roll kanske. Men om Liverpool nu vänder det här, då kommer jag i alla fall titta tillbaka på den här situationen och undra varför blev det inte straff. För jag tycker den är såklart.
För det var ju liknande med Olis, säger vi va?
Ja.
Olis på franska. Olisea i Sverige kanske då. Men som hade en liknande situation också i slutet av matchen då, i slutsekunderna. Går i backen, ingen större reaktion. Bayern-spelarna ut och vi var lite upp på tal om populism då. Det, jag vet inte, 2-0. Man känner att matchen avgjord och då vill man inte gå in och göra något som domare.
Ja, jag tycker domarutvecklingen har blivit sorglig faktiskt. Alltså vi går ju mot någonting som är, alltså det finns inget stöd i regelboken för att inte ge straff där överhuvudtaget. Det är två solklara straffar man inte dömer. Och det är klart att det finns alltid situationer, men jag kan köpa vissa regeltolkningar. Det finns tolkningsutrymme, den som kan gynna domaren, men här är det ju inte det. Här är ju bara två beslut som fattas för att man inte vill påverka utgångsläget, man vill inte sätta sig, man är feg helt enkelt.
Och vågar inte fatta rätt beslut.
Jag ser en sån utveckling tyvärr även i ligaspelet, och det är inte bara, för jag har varit ganska hård mot Premier League alltid, för det har alltid varit ganska populistiska domare där, och jag tycker domarkåren i Storbritannien har varit den jobbigaste att följa alla år, men jag tycker jag ser det i alla ligor nu för tiden. Mer och mer så liksom vill man inte sätta sig själv i rampljuset, vilket i och för sig då är på ett sätt glädjande, men du måste också våga fatta de jobbiga besluten. Och här är två jobbiga beslut man måste fatta. Jag personligen tycker att det är okej att släppa den här straffen i Konaté bryter innan. Jag tycker att det är en förseelse. För när han står och skjuter, får en slag på knät, kommer i balans lite, gör det, skapar utrymmet för Konaté att bryta i andra läget. Så det är en förseelse. Men där kan jag tycka att, vet du vad, ska vi in och peta allt för mycket? Det finns en slippery slope här, släpp det. Men en knuff i ryggen sådär, alltså, kom igen.
Det är något annat.
Det är också intressant, det är väl Konaté som är på Kvaratskhelia också. Han väljer att stå och göra mål. Alltså,
det är Gravenberch.
Det är Gravenberch, men det är ju ändå tre situationer där du eventuellt kan ha straff. Det blir ingen av dem, eller den som då blir, plockar man bort. Och där kan man ju också tänka, om varummet kallar ut en domare, vad händer då? Då får ni straff. Och det är någonstans där som jag ogillar utvecklingen hos domaren. Jag tycker att de ibland kanske känner sig för bekväma i att men det finns ett varum som räddar upp mig. Men här är det ju bevisligen två situationer där de ser, värderar fel. Och jag har faktiskt noll förståelse för att ingen av de här två situationerna intressant. Jag tycker de är liksom, om vi tar tårtskala, det är 10 av 10 gånger ska det där vara straff. Det finns inget tolkningsutrymme för något annat beslut.
Det är väl ändå så att det finns någon form av ljusglimt för Liverpool att hämta då. Alexander Isak är tillbaka i spel. Han hoppade in i den 78:e matchminuten igår i ett kvadruppelbyte i jakten på att försöka göra någon form av förändring. Det gav inget resultat, ingen utdelning, men det här är ju härligt att se.
Ja, eller jag satt och tänkte på hur positivt är det sett i hur han har spelat den här säsongen? Men det är klart
för
att det är positivt.
Menar
du? Ja, exakt.
Som svensk tycker man ju det.
Exakt. Perfekt inför VM det här. Ja,
nej, men det är klart att det är bra att han är tillbaka. Jag tycker han kan och kommer bidra med någonting mot slutet här. Men och mest för svensk skull för VM så är det bra. Men vi pratar om en spelare som kostar 1,5 miljarder och ännu inte har lämnat avtryck mer eller mindre. Avtrycket han lämnar är ju mot Spurs var när han gör mål och blir då skadad samtidigt. Och sen dess så, mer än det, det kändes ju som att han var på väg någonstans. Var inte det. Och vad ska vi göra av honom? Jag är ju, förstår att det är som Liverpool-supporten här så kan man ju spy på mig nu. Men det viktigaste för mig är absolut inte Liverpool här. Det är att han kommer i bra form till VM.
Ja, så är det.
Det är också med Holm in och på Juventus. Ja. Så
börjar ordna upp sig nu lite.
Det är bra.
Det ser ju snabbt igår.
Ja,
det ser ju snabbt igår. Jag sa ju när vi hade han norrmannen med här att Sverige ska gå längre än Norge. Och det står jag ju fast vid. Och då behöver jag jobba in de här.
Lade ni in något bett sen eller?
Nej, han stack ju där med sina.
Han hann inte. Nej, exakt. Däremot en som har det kanske lite tyngre då. Och jag vet inte om det är en konsekvens av att Alexander Isak är tillbaka i spel, men Mohamed Salah satt kvar hela matchen på bänken igår. 5 byten utnyttjades och han var inte ett av dem. Kan vi dra några växlar på det här eller är det bara så här taktiska skäl, Martin?
De spelade ju en annan formation och det är klart att det går ju att argumentera för att Gakpo kunde ha varit en, alltså Salah kunde spela för Gakpo som en slags central forward, men ska man vända på det istället så som det är klart att Salah inte känner så att han inte får komma in. Men det är, vad skulle han in och göra? Springa och jaga boll? För det var ju det de gjorde. Jag kan förstå att han inte startade. Jag skulle kanske ha bytt in honom. Men det är ju inte liksom... Ja, det är också viktigare som sagt för dem att han hänger 2 helger mot Fulham.
Jag tycker att det är ganska skönt här att han redan har gjort klart sin framtid. Att han lämnar. För att annars hade det här blivit en sån där bubblande situation som hade varit extremt jobbig och svår för Arne Slott att hantera. Men jag tycker någonstans... tyder det väl, alltså deras relation känns ju som noll.
Ansträngd.
Ja, och sen så kan jag ändå förstå, jag vet inte hur, vill Salah in och jaga boll i 20 minuter eller en kvart, eller 5 minuter.
Men när han nu har tagit det här beslutet som du säger, Sia, är det här någonting vi kommer få se mer av då? För innan har ju känslan varit att man måste spela Salah, men nu när man vet att han kommer ändå försvinna i sommar.
Ja.
Alltså det tror jag inte påverkar så. Stora liksom flyttningen i hur Salah spelar eller inte spelar, det gjorde ju Slott i höstas. Och fick konflikten på det. Efter det tycker jag att han är carte blanche att spela honom eller inte spela honom. Så det tror jag inte påverkar så mycket. Jag tycker att Salah-teamet har spelat det ganska bra. Det jag läste hittills på ett schysst sätt också. Så gått ut och sagt att ja, men han ska inte vara kvar. Alla som påstår att det är klart, de ljuger. Det finns liksom ingenting klart. På det sättet tycker jag att man liksom tar udden lite mot Liverpool också. Det tycker jag var rätt snyggt. Så totalt sagt, jag tycker Salah fortfarande är aktuell för en startspelare för mig när jag vill ta ut lag. Men det beror på vilket sätt man spelar på. Och igen då, det är mycket, mycket viktigare för Liverpool att han hänger 2 helger mot Fulham. Det är en mycket viktigare match än returen.
Men det finns ju ett par intressanta värderingar att göra. Bygger jag för nu? Eller bygger jag för nästa säsong? Mm. Och där, alltså, i slutet av dagen så är frågan Slott måste svara på. Hur vinner jag en fotbollsmatch? Mm. Gör jag det, har jag bättre chans att göra det med Salah från start? Eller med honom på bänken? Jag tror att han är lite befriad nu från det som kanske höll tillbaka honom. När han kände att jag ska ändå ha kvar den här gubben i ett år till. Nu tror jag att han är friare och fattar sina beslut. Men han gjorde ändå det när det kanske var som svårast. Då ser inte jag det som något problem att han fortsätter göra det. Däremot så tror jag att Liverpool som lag eventuellt då gynnas av att ha Salah på plan.
Vart kommer han ta vägen då?
Jag hoppas ju på typ Inter eller något sånt där. Där han kan få spela på topp med Lautaro eller någonting. Det, alltså, hoppas jag på.
Det finns ju så självklart kopplingar till Saudiarabien med stora pengar och hans liksom, i den världens extremt stora marknadsvärde. Men jag har också känslan lite av att Salah är rätt ärgirig, vilket jag kan älska liksom, på något sätt. Så det hade varit väldigt kul att se att han valde ett lag i Serie A. Han är ju extremt aktad i Serie A. Han var ju väldigt, väldigt, väldigt bra när han slog igenom där. Och han är ju också rätt, liksom, så vitt jag bedömt, men det man läser för att dela av, att han gillar ju Italien. Så att det hade varit extremt kul att se honom i ett lag. Och allra helst då skulle jag vilja se honom i Roma under Gasperini. Det hade varit härlig återkoppling.
Men då, det är bråk en månad in, känns det som. Nu jobbar du hårt och så springer du och pressar.
Det kan bli också väldigt, väldigt bra. Liksom.
Ja, nej, jag klarar inte av det. Men att han skulle komma tillbaka till Rom, det kan jag ändå brinna för. Men jag tror verkligen han hade passat bra i Serie A i ganska många lag i tabelltoppen där. Och jag hade jättegärna sett honom i till exempel Inter som en av två anfallare, om man då kanske säljer Thuram eller gör något annat val. Men som Martin är på, han är ju ett stort namn i arabvärlden. Jag tror att det kommer finnas enorma pengar att hämta. Ja, det är en situation med afrikanska mästerskapen nu, eftersom att det ska bli 4-årscykel. De kommer ju behöva spela 1-2 mästerskap ganska snabbt nu. Och jag tror att han vill ju fortfarande vara i form, för han har inte vunnit den turneringen än. Så jag tror inte att han då tar ett sabbatsår eller kanske är benägen att dra till USA eller något sånt. Utan jag tror och hoppas att han vill fortsätta spela på hög nivå just på grund av det.
Om vi då har Salah som kanske har lämnat sin peak och är på väg neråt i karriären, så kan vi väl prata om spelare på samma position som är på väg uppåt om han inte befinner sig på toppen av karriären nu, just nu. Michael Olise som gjorde en fantastisk...
Hur visste du uttala?
Olis?
Ja,
Olise. Olise säger du. Jag stod för en grym match mot Real Madrid. När förväntningarna kanske också är som högst på honom, så fortsätter han att leverera.
Ja, så det var också en sak vi pratade lite om i studion, att han var ju, att han har nämnts mer i liksom toppen av Ballon d'Or. Jag tyckte redan förra säsongen att han var en topp 5 spelare i Ballon d'Or, alltså topp 10 alla gånger liksom. Jag tyckte han var bättre än Salah redan förra året.
Ja,
för mig är det inte det här liksom överraskande. För mig är det möjligtvis då äntligen får han det utrymme han ska. Och jag älskar den spelartypen. Han är faktiskt en av de här få spelarna ändå som kan både slå sin gubbe, var brutalt bra mot det, men ändå är väldigt bra sin beslutfattning och gör poäng. Det är otroligt.
Topp 3 i världen just nu?
Ja,
ja. Jag ser topp 2, absolut.
Alltså Mbappé, Jamal och Lisa.
Ja, det är de.
Ja, det är min lista också. Men ja, det som jag ser som problemet för honom då, om han då ska vinna Ballon d'Or, det är att, om man säger att Frankrike vinner VM då kommer Mbappé stå där och få det där priset. Mm. Eller kanske till och med Dembélé om de går och vinner Champions League eller något sånt. Tyvärr så har ju inte han då PR-spelet på sin sida.
Det börjar komma. Om Bayern vinner ligan och Frankrike vinner VM, då ligger han bra till ändå.
Då har du Mbappé också då i så fall i Frankrike.
Ja, visst, men han vinner inte Champions League. Det vinner.
Nej,
han.
Du menar om Bayern. Ja, exakt.
Ja, men det är lite det som behöver hända. Men jag är ju, ja, de här, vi har ju sett hur VM spelar in och hur liksom PR-maskineriet behöver vara på sin plats för att man ska ta
det. Ja, VM är ju tungt såklart. Ja. Alltså inte i min bok, men som röstningen sker.
Så som röstningen. Nej, men Messi vann ju mer eller mindre bara på grund av det. Men jag tycker absolut han och Lamine Yamal just nu är världens bästa spelare. Och han gör ju oerhört mycket poäng. Bayern gör oerhört mycket mål. De har gjort 100 mål på 28 matcher i Bundesliga. De kan slå målrekordet för alla ligor på färre matcher då än till exempel Real Madrid som hade 121 mål på 38 matcher under Mourinho. Det kan man inte tro.
Nej, men han har ju, alltså, han är ju en fantastisk utveckling på karriären. Så att, alltså, han var ju, som du var inne på Martin, nu har jag rätt där, som du var inne på innan, med att han hade en jättefin säsong i Palace i fjol och så vidare. Men det här är ju...
Året innan,
ja, exakt. Och det här är ju helt andra siffror än vad han har presterat. Och jag vet att Palace är ett helt annat lag och det är en helt annan situation. Men han har ju tagit nya nivåer och nya höjder i Bayern. Vart spelade han för 5 år sedan?
Reading,
ja. Det var 5 år sedan.
Mm. Och en sak som...
Fotbollen, man är ung.
5 år i Reading. Jo, visst. Men från att vara Reading för 5 år sedan och var världens bästa spelare just nu.
Ja, det är otroligt. Det är en otrolig utveckling. Men jag tycker han var väl så här, inte så här bra kanske i Palace. Men jag håller absolut med Martin om att han redan förra året höll den här nivån. Tyvärr, alltså Bayern åkte ju mot Inter. När jag såg Bayern mot Inter så kom jag ihåg att jag tänkte, det här är världens bästa lag. Då hade PSG inte fått samma utveckling. Men jag tänkte verkligen, de hade 10 spelare borta tror jag. Mötte Inter, var fortfarande riktigt bra. Inter var bra i de matcherna också. Men jag kände så här, om de adderar en mittback här, Kompany ett år till, lite bättre, lite mer erfarenhet, har fått vinna, då kommer de nog att vara favorit nästa och vinna allt. Men hans utveckling till att bli den här poängmaskinen på det sättet, den såg jag inte komma hur bra den var. För att jag kände att det här är en spel som är oerhört bra i spelet. Han mot Inter hade en one-man show mer eller mindre, där de andra inte dök upp. De adderade också Luis Diaz. nu har de ju ett otroligt lag. Och i år är de utan tvekan Bayern München världens bästa lag.
Mm. Det är också det är kul att se på Bayern München. Alltså, Musiala var skadad inför säsongen. Mm. Musiala var en av de bästa spelarna förra året. Mm. Nabri var på väg ut i laget. Spelar en ny position, eller lite ny position. Mm. Lite ny gammal position. Han har varit extremt bra. Alltså. Mm.
Så den passningen...
Ja, verkligen. Och dessutom då lite mer icke-egoistiskt, vilket passar ganska bra. Så, nej, Bayern München är verkligen, de och PSG är ju på de bästa nivån. Det blir svårt för alla andra lag.
Ja, Pavlovic har till exempel tagit steg och blivit ett år äldre och mognare. Jag tycker Kimmich är extremt bra.
Jag fick frågan igår, vilka tre, jag skulle välja tre spelare på ett lag. Jag får välja alla spelare i världen. Ja. Och jag sa att ja, men då skulle jag välja Kimmich, Vitinha och Pedri. Och de andra tog liksom och Lisa spelade. Jag bara, jag vill få en sån motor. Vem fan ska ta bollen av det?
Det ligger mycket där faktiskt. Ja. Det finns ju en spelare ni glömmer i Bayern München som fortfarande tillhör toppen på sin position.
Kane.
Ja, jo, visst. Men jag tänker mig Manuel Neuer. 40 år gammal.
Så du tycker inte Kane gör det då?
Han är väl okej. Han är väl okej också. Men jag blir ju på något sätt mer imponerad av att hålla den här nivån i det här skedet av karriären kanske.
Den där är
kanske
så jävla bra.
Ja, fortfarande väldigt liksom...
Maxlöp här.
Håller ut. Ja. Med man of the match blev han mot...
Den där redan är min favorit.
Ja. Och han är ju nära på att rädda målet också. Alltså, det...
Nej, sen har han ju några fadäser när han kommer extremt billig undan. Här
har
han
ju alltid,
vilket är också sjukt. Om du räknar antalet liksom, situationer där han borde ha gått bort sig på de här utrustningarna, då är det ju uppe liksom, i 50.
Ja, verkligen.
Men han var grym. Och jag måste säga att jag tycker att just den här räddningen på Mbappé... Alltså att ha den atletiken och komma ner någon gång i sin karriär är fantastiskt. Mm. Att ha det i den åldern. Ja. Han sänder dem till NASAs forskarcentrum. Liksom.
Hur högt håller ni honom fortfarande då i liksom dagens skede jämfört med andra målvakter?
Inte så högt. Jag ber om ursäkt för att jag är respektlös här mot Neuer efter den här prestationen. Han gör såklart en otrolig prestation i den här matchen. Men jag har ett par målvakter framför. Courtois har jag framför. Jag tycker Oblak har en riktigt bra säsong. Donnarumma har jag där också. Det finns någon mer kanske, Alisson, när han är frisk. Så. Men jag tycker att Neuer har varit svajig de senaste åren. Mm. Han har underpresterat när han har spelat i landslaget också, till exempel. Så. Jag tycker han har stått för en del tavlor eller en del prestationer som inte har varit tillräckligt bra. Det här är en, sett till ålder och kvalitet, en otrolig prestation. Mm. Men jag har inte honom som en av de fem bästa målvakterna i världen just nu, i alla fall.
Då säger jag i historien istället och så vänder jag mig till Martin.
Oj, ja men där är han ju uppe i topp tre liksom. Mm. Så har man spelat så länge, hållit den nivån så länge och vunnit så mycket så är man ju där. Och då är ju, tycker jag, faktorn att man har hållit på så länge väger tungt i en sån sammanställning. Att vara topp i tre år är en sak, men vara topp så länge, det är ju... Det är för mig enastående.
Jag har bara Buffon framför och det är mer personlig preferens. Jag kan absolut se de som säger att Neuer är bäst någonsin också för påverkan han har för målvaktsrollen. Han var väl en av de tidiga då som stod långt ut, sweeper-keeper och allt vad det är. Och det har ju såklart kostat också. Men jag tror att han har haft en påverkan på målvaktsrollen i stort och för de målvakterna som kommer upp idag och ser honom som ett exempel. Så jag har respekt för det, men jag håller Buffon för det. Jag gillar Buffon mer.
Näst äldst i Champions League den här säsongen. Och Sia, jag kräver att du tar tre andra namn på topp 10-listan över de äldsta spelarna som har deltagit i någon match den här Champions League-säsongen.
Sommer,
bra.
Acerbi,
bra. Och en till.
Darmian.
Nästan. Han var typ 11 på listan. Ja. Men det finns en till inte.
Oj. Nu ska vi se. Vad har vi? De Frey.
Nej. Från Armenien.
Armenien Mkhitaryan.
Jajamän, Mkhitaryan.
Ja, klart inte. Han är 35.
Du kan få hela listan. Hela listan här så kan du få se på topp 10 hur det ser ut. Mkhitaryan, han var 37 år, 28 dagar när han då spelade Champions League-fotboll senast.
Ja, Lewandowski såklart skulle man ju ha.
Paphos, David Luiz borde man också ha.
Ja, exakt.
Det går så snabbt att glömma alltså.
Ja, verkligen.
Lewandowski borde man ha satt. Däremot Mignolet hade man ju aldrig, Otamendi borde man ju tänkt på.
Ettan på listan hade ni inte tänkt
på. Nej, absolut. Jag tyckte Ajax var Champions League sämsta lag. Alltså.
Ja, men jag ändå liksom bara avslutade avsluta med lite nojesnack och det facto att han skulle kunna vara aktuell till VM givetvis, om han nu inte hade stängt den dörren på förhand. Det första som hände efter segern mot Real, det är givetvis att han får frågor om han ska till VM eller inte. Det var ju inte någonting som kanske uppskattades direkt efter match från Neuer. Han har ju någon form av dispyt med Nagelsmann.
En ganska stor sån.
Ja, och enligt Martin Åslund så är det inte konstigt att man har en dispyt med Nagelsmann, för så skön verkar han ju inte vara, eller?
Nej, men han verkar ju skapa såna här situationer omkring sig. Och
men ni kommer ihåg vad som hände.
Han känns ju väldigt tysk i sitt sätt att resonera. Det är lite sådär fyrkantigt och historien är ju kantad av lite konstiga grejer. Jag menar, det är ju för mig, hela historien i Bayern München är väldigt...
Men ni kommer ihåg vad som hände, jag hoppas. Nej, men det var ju så att Neuer drog ju på den här skidresan och bröt benet.
Just det.
Och sen så sparkade ju Nagelsmann, Neuers målvaktstränare och bästa vän.
Vi vet ju inte exakt vad som har hänt.
Vi vet ganska mycket där. Det var ju hela den här bildjournalisterna.
Vi vet ju egentligen ingenting. Vi har bara en massa rykten om det där. Och det jag menar, det är ju något väldigt skumt i hela den situationen nu, runt Nagelsmann i Bayern München.
Men han, målvaktstränaren lämnade, Neuer var upprörd på grund av det. Det kan vi ändå...
Exakt, och Nagelsmann hade skaffat sig en flickvän som var journalist och skrev någonting dumt och Neuer.
Ja.
Men om det är så här nu, om det nu
då är jag på Neuers sida.
Men om det är nu en beef för Tysklands skull och för tysk landslagsfotbolls skull i ett VM, borde Nagelsmann lägga det här åt sidan, gräva ner stridsyxan och ringa till Neuer? Ska du inte tänka över det här?
Ja, men tänk på tal om mediaspelet då. Förstår ni den grejen att hantera? Neuer in, du har den situationen. Alla kommer ha ögonen på dig och Baumann tycker jag har varit helt okej. Det är klart att han inte håller Neuer-nivå, men jag tycker inte Neuer med landslaget har haft så pass bra prestationer att du kan säga står han för Tyskland så är det en klar uppgradering. Jag vill liksom spela ner honom.
Det här är ju de han nu liksom utmanar då.
Och det är klart att Baumann inte sticker ut, men Ter Stegen har ju varit skadad och kommer väl troligtvis missa, så det kommer väl bli Baumann här. Men sen så ska vi ju med oss också att alltså Nagelsmann fick ju sparken. Jag tror till stor del också på grund av den här situationen.
Mm. Alltså är det någonting tyskar har ett sätt lite kantigt ibland, negativt sett, hur de blir bra på att lösa sina situationer. Det finns ju en pragmatism där som man kan beundra. Så att, det tror jag att tyskarna hanterar. Frågan är ju bara om Nagelsmann och tycker att han är bra nog för att vara med. För då tycker jag verkligen att han ska gräva ner alltså, den då eventuella stridsyxa, vilket vi inte vet.
Den självklara.
Den självklara stridsyxa. Den är faktiskt alltså, självklar.
Journalister har ungefär 25% rätt och 75% fel i sina spekulationer. Det är en gammal fotbollssanning. Men, och det kan stämma. Jag säger inte emot. Men i vilket fall, jag tycker han borde gräva ner den. Om man tycker att... Neuer är bra nog och jag tycker att han är bra nog. Mm. Jag skulle haft Neuer som första keeper i ett VM.
25% av gångerna har vi ju 100% rätt, säger jag. Är det inte så?
Ja, alltså jag skulle vilja mäta fotbollsspelares rätt och fel också.
Exakt. Innan vi stänger Champions League-fönstret så tänkte jag bara visa en liten sekvens som säger väldigt mycket om betydelsen av de här matcherna. Och på handen kan vi räkna gångerna. Kylian Mbappé är nere på egen planhalva. Men kolla på den här löpningen. 65-70 meter, lite drygt, som han gör på 6 sekunder. Det här är ett bra hemåtjobb.
Ja, stämmer det att han bara pengar på en halv 5-6 gånger? Killgissade du nu?
Det är mina 25% här.
Nej, men jag tycker ju också så här, är det inte han, då blir det ju en mot en situation. Det är ju ingen annan som är så snabb som honom och kan hinna upp det. Och jag lyssnade, jag tycker det är så otroligt intressant med landslagsuppehåll. Spelarna åker hem till sitt land, de sätter sig med journalister som de, och så är de helt plötsligt otroligt frispråkiga. De är öppnare, du vet, man hör alltid att så här, Rodrigo är missnöjd med sin roll i laget och Cucurella och Enzo Fernandez skapar problem för Chelsea när de är borta. Men Mbappé sitter ju i en ganska härlig intervju med Hakimi och någon mer där och så säger han: jag vet att mitt hemjobb är ett problem. Jag vet att mitt pressspel är ett problem och det är någonting som jag bevisligen måste jobba på. Och så kommer den här Champions League, alltså det är inte som att han tar den där i ligan skulle jag säga, men så kommer den här Champions League-matchen och två gånger räknar jag till att han tog den här typen av löpning och jag kände: ja, du vet, kul att se, men kommer du ta det där mot Mallorca hemma när ni förlorar? Nej, jag tror inte det alltså.
Är inte han rätt skärpt ändå, Mbappé? Jag tycker verkligen att han, som, hur han hanterat mycket av de här sakerna, lugn. Jag beundrar verkligen hans, liksom. Mm. För en del av dem, man kan ju, alltså, återigen spekulativt, men tycker att Messi har liksom en sida som är lite tillbakadragen. Och han trivs ju bevisligen inte och håller sig undan helt. Och då är det ju lättare att undvika menstruationer. Men jag och MAP är verkligen ute och pratar om saker. Mm. Säger nästan allt saker som jag tycker, fan, klokt, enkelt, smart.
Jag beundrar faktiskt. Han har ett intellekt som verkar vara liksom stort. Och jag är ju också så här, han är ju lite utsatt för situationer som är extremt svåra att hantera. Han har ju hamnat mellan Qatar, Frankrike, statsministern ringer och säger, Nu är det nog dags att skriva på det här kontraktet för landets skull, liksom. Vi behöver det och så. Så det är ju en situation som inte är enkel när han ville till Real Madrid första gången. Så han har ju, de kallar ju honom för diktatorn lite sådär skojigt på sociala medier för att han då avsätter och tränare och sportchefer och allt vad det är.
Större än klubben.
Större än klubben och är det i Real Madrid. Håller på med kaptensbindel och grejer. Men jag imponeras alltid när jag hör honom prata. Jag tänkte också på, vi såg Kompany och Vinicius Junior ha en kram innan matchen i den här situationen med Vinicius Junior och Prestiani där i Mbappé-intervjun, att han är så oerhört skärpt. Han kan rätta journalister, han kan säga saker i intervjuer som han hajar till på. Så, shit, det var jäkligt smart.
Kul. Ja, exakt samma bild. Och det är alltid kul när man stöter på superstjärnor som också liksom är så grundade på något sätt och hade inte läktet.
Är inte det här bara spekulativt också då? Är inte det här bara 25%?
Jo, det kan vara. Ja. Jag tog inte bort mig själv.
Nej, jag bara undrar, men jag delar er bild, så är det ju. Premier League i veckan. Premier League är tillbaka också då. Jag ska också säga att Champions League är tillbaka om en vecka bara då för de här returmötena också. Men Martin var inne på det innan. Det här med Liverpools vikt av matcher nu framöver då. Du nämnde ju till och med de tuffa, eller tuffa, alla matcher är väl tuffa för Liverpool just nu, men viktiga matcher som kommer upp, och vi har pratat om Mohamed Salah. Det vi inte har pratat om är ju, vi har pratat om vart han ska, men också vem då som ska in i Liverpool, om vi nu antar att man vill ersätta honom med en spelare. Ni har fått varsin uppgift här, där vi pratar om en drömvärvning och vi pratar om en realistisk värvning. Om vi tittar lite på hur ni resonerade och hur ni valde, så var det väl en som följde instruktionerna kanske lite tydligare då. Och det var Sia som, du kan väl börja med din drömvärvning då. Vi har ju pratat om honom en del idag.
Ja, och det är klart att så här, ska du ta in en spelare som ska in och leverera direkt, hjälpa Liverpool, då är det Olise. Jag ser den inte som realistisk, för att varför ska han gå ner sig? Varför ska han nedgradera? Liverpool är ju faktiskt idag mot Bayern München en nedgradering. Men det är såklart högerytter mot högerytter. Bättre spelare Olise, in med honom. Men realistiskt då, Yandé och Mandé har tagit fram. Jag tycker han, dels kan han spela på fler positioner. Han har en oerhörd fart. Han gör mål, han gör assist. Duktig på att dribbla. Kommer få en stor flytt i sommar. Tar man honom innan eller efter VM så kanske det finns något att tjäna. Jag tycker han är extremt intressant. Och han kostar också 100 miljoner euro, vilket Liverpool då verkar gilla att spendera. Så jag har gjort allt jobb med budget och hela allt.
Sen är det så att man behöver kanske inte lägga några pengar överhuvudtaget om vi ska titta på realistiska värvningar för Åslund.
Nej, men jag hörde ju till dem som tyckte att man inte skulle värva Isak utan lägga pengarna på mittback. Därför att de har en spelare som Rio i truppen som är inte där ännu, men som jag tycker har en otrolig potential. Ja. Ge honom minuterna nu och tro på någonting. Du behöver inte lägga en miljard på en ersättare. Jag håller med att Olise är ju en fantastisk. Vi har precis stått hela med två. Så det är klart att om han vill till Liverpool så är det svårt. Och man har utrymmet så svårt att säga nej. Dumont, spännande. Men då tycker jag att satsa på din egen Rio istället. Och så framförallt tycker jag fundera på om man ska byta system. Ska du ens spela med den här wingers på sättet? Du har två forwards nu som kanske båda är Isak och ett Ekitike som kan spela i liksom två lite mer centrerade forwards ihop kanske. Ny mittback tjatar jag om. Det behövs verkligen. De behöver fräscha upp där nere och öka konkurrensen om inte annat, eller byta ut eventuellt. Och jag har varit inne på att byta tränare är ju kanske då viktigast av allt de ska göra.
Men ponera att Xabi Alonso kommer in, då kanske du faktiskt inte behöver.
Nej, han spelar ju med wingbacks mer än wingers, så det, då är det en annan typ
och då av. Har du redan Frimpong till exempel.
Exakt,
jag tror att Kerkes kan funka jättebra i en sån roll. Och så har du ju då Virt, alltså, jag tror att det handlar ju mer om att få ut någonting mer av Virts och Isak än att kanske ersätta Salah. Jag gillar ju också Basomana Touré. Jag tror att han har stor potential, men som Martin är på, varför lägga en miljard, en halv miljard om du har Rio i truppen? Det är ju en spelare som jag ser som en av de större talangerna i engelsk fotboll de senaste åren.
Ja, det är värt att chansa på att han genom spelet åtminstone. Jag skulle gilla att de spelade 3-4-2 någonting, just för att jag tycker också att de har två forwards, de har en tydlig och klar tiar. Vi ska också spela 1-2 tiar, de har spela 3-4-2-1, och det är ju det som Xabi Alonso har föredragit på ett eller annat sätt liksom. Så att, nej, det går före att man tittar på. Jag tycker truppen i sig är väldigt mycket, mycket bättre än vad de presterar. Mm. Och det är väl det viktigaste av allt för att en tränare så får ut det de redan har.
Om man nu ska ha in en ny mittback så kanske det också är av vikt att behålla Konaté som sitter på utgående kontrakt också.
Annars behövs det två.
Ja, exakt. Mm. Och det ska gudarna veta att det är ju långt ifrån det enda utgående kontraktet i Premier League och i fotbolls-Europa. Men när vi pratar Premier League-ikoner då, som ändå Mohamed Salah är, vi har två stycken ytterligare som har bekräftat att de kommer lämna sina respektive klubbar i sommar. Det är Casemiro och det är Bernardo Silva. Sen har vi ett gäng där bakom som står och väntar, eller rättare sagt, vi väntar på dem. Vad ska hända egentligen för samtliga? Du spänner ögonen här, Martin. Jag kan hjälpa dig här. James Milner, Andrew Robertson.
Ah, Stones.
Ja, Kieran Trippier, Jimenez. Och så har vi Coleman, Seamus Coleman. Släpp alla, säger du.
Ja.
Finns ingen som... Alltså,
ingen av dem är värre om löner de vill ha. Släpp dem i de här klubbarna. Satsa på... Jag har sagt det något års tid här nu att det kommer en explosion av många spelare. Vi står för ett sånt skifte idag. Så att alla klubbar som går på dyra äldre spelare kommer över 3-4 års tid här bort sig, tror jag.
Vikten av att bara ha...
Sen behöver man ha någon gammal spelare i trupp för att få utveckla.
Ja, det var det jag tänkte också. Men vadå, du kan du väl sänka lönerna i så fall i sommar?
Ja, men de här spelarna ska lämna sina lag. Ingen av de här ska jobbas på att förlängas i den klubben med. Möjligtvis Jimenez, som jag tycker liksom... Det finns väl ingen klar. Men jag, som sagt, det finns... Jag tycker att vi ser det... Med PSG, jag tänkte på det igår. PSG, det är inte så att de inte har förlagt pengar. Men trots att Liverpools dyraste värvning inte är på planen, så kostar PSGs lag 35% mindre i inköp. Mm. Och då säger du att PSG alltid har mycket pengar. Mm. För vad gjorde PSG med Campos som sportchef? De köpte dyrt, kan man tycka. Men de köpte unga spelare som var på väg uppåt. Mm. Och så har de fyllt och så har de bara...
Men om Andrew Robertson säger jag går ner till 50 000 pund i veckan och jag stannar i ett år till.
Ja, jo, det är klart att okej, då ska man göra det.
Mm. Ja, jag är ju
kulturbärare som Robertson är värd att ha.
Ja, jag är ju jättesvag för Bernardo Silva och Casemiro. Jag tror definitivt de har något eller några år kvar. Alltså Bernardo Silva utan tvekan, Casemiro skulle jag säga något eller några då. Men,
hade Casemiro hängt med Mbappé i den här löpningen hem där?
Nej, men det är ingen. Vem hade gjort det?
Vet du, tänkte du bara, det är ett av mina favoritklipp den här spelveckan är när Valverde bryter fram med bollen och sätter den i djupled till Mbappé. Kolla den sekvensen om ni kan. Han tar touchen och Mbappé springer i hög fart, men han väntar så jävla perfekt, ursäkta språket, till när han ska accelerera. Och som han accelererar sen, det är då han, tyvärr, hans första touch sviker honom. Ja. Han får touchen under sig, vinkeln blir lite svag. Neuer spekulerar inte, han står. Mm. Så han räddar. Men aktionen han tempoväxlar, då sa Jonas att hon sa att men jag måste lime med skära in tidigare. Jag bara, men alltså, det går inte, den där aktionen går bara inte att stoppa. Nej. Den är så otroligt väl tajmad, och så den explosivitet han har då, Mbappé, den är ju ingen i världen. Nej. Så jag tycker Casemiro inte hänger med, jag håller med där. Ja. Det är en ganska orättvis jämförelse.
Kusanov har väl mätt upp 36 km i timmen typ.
Ja,
vad kommer Mbappé upp i där, tror
men
jag?
Där är inte, där, ja, men det är ju inte, där är ju inte maxhastigheten det centrala, det är accelerationen som är central. För att du kan nå maxhastigheten efter 5 meter, efter 2 meter, men några efter 5 meter, då är han slagen där. Mm. Du har ingen chans.
Ja. Det är ju sånt här du ska berätta för mig att du vill visa upp, så vi kan titta på detta.
Ja. Men du har bara gjort det här i 20 gång. År. Och fortfarande de här 25%.
Jag jobbar då annars än till 12.
Vet du vad han inte har gjort i 20 år?
Nej.
Spelat golf.
Nej.
Jag kan börja, men jag varnar bara tittarna och dig själv och Rika. Ni vet själv vilken vinnarskalle det är. Det här kommer bli Happy Gilmore. Alltså, om jag inte sätter den här första, det ryker det här.
Det kan gå snabbt här också. Det är sudden death. Den som först vinner en omgång har vunnit. Vad är mästare och får ta på sig den gröna kavajen. Lycka till, Bojan.
Överraskade nog så är varken jag eller Bojan golfare.
Nej, men det här är inne.
Det kan inte bli närmare
den
än så.
Den inne.
Halva bollen är på väg ner.
Nej, ta in den. Nej, vänta, han tog den. Jag väntade på vinden att han skulle öppna dörren.
Lycka till, Martin Åström. Nu har du chansen. Sätter han den här så har han vunnit Champions League-studions The Masters.
Jag var närmare.
Den går i bunkern.
Jag var närmare. Nej, det är...
Varsågod,
fortsätt. Vad ska vi fortsätta?
Det är öppen sluttid. Tills någon sätter den, tills någon vinner, håller vi på.
Nej, inte öppen sluttid nu efter 2 dagar så Champions League och
tittarna
allt.
Tittarna undrar när de ska få gå och lägga sig. måste du sätta
den. Ja, nu måste jag.
Viktigt!
Jag tänkte
det är så viktigt.
Gjorde jag bort mig som brattar de börjar.
Det är så viktigt.
Men du måste sätta den.
Men sudden death var det alltså inte.
Bra gjort. Nu är du riktigt nära att få ta den här på dig. Och det är alldeles för svagt. Och vi gratulerar en som alltid lika lycklig, Bojan Djordjic. En god förlorare. Klär Bojan i den gröna kavajen. Samtidigt som vi påminner om att Masters alltså börjar imorgon från Augusta i Viaplays kanalen. Missa inte den golffesten.
Sätta på sig den där illasittande kavajen, det vill man inte göra. Titta, han har lite med kavajen under, den är stor.
Jag har ju ändå sett den där proceduren ske på riktigt flera gånger. Jag tycker ändå att ni skötte det precis så som det ska vara. Hänga på bakom, det såg på riktigt ut.
Ja. Lite kulturellt bildande är man. Ja. Nej, men jag är verkligen inte golfare. Jag förstår att det nybilden är att jag ska vara golfare. Ja. Jag växte verkligen också upp. Alla jag kände var golfare. Mm. Men till skillnad från alla andra så höll de inte på med så mycket sporter. Jag spelade fotboll, jag spelade basket, jag spelade hockey, jag gick på friidrott. Jag skatade. Jag hade liksom ingen tid över. De andra höll på med en eller två sporter. Mm. Så att när alla andra spelade golf då den åldern, för det gjorde verkligen alla. När jag växte upp jag spelade alla golf. Mm. Alla köpte också dyra medlemskap så sen blev bara noll.
Ja, exakt. Golfdöden.
Ja, exakt. Men sen har jag aldrig packat upp det där. Och när, på något sätt också, alltså det hängde också upp med att vet, när vi hade lediga dagar så behövde jag återhämta mig. Jag hade inte fysiken att gå. Min utmaning i fotbollen. Så jag åkte med ut i golfklubben. De gick ut, jag satte mig och läste böcker. Ja. Jag läste mycket, gick igenom litteraturlistor. Satt och läste på utserveringen. De gick i nio hål.
Tjuren Ferdinand under eken.
Så kom de in, så åt vi lunch tillsammans. Ja. Och så gick de nio hål till, så åkte
jag. Ja, men det är precis, så jag tänker. Att du skulle uppskatta, kanske inte bara att spela golf, men att åka ut på klubben och bara hänga och må bra. Ja.
Jag har säkerligen varit på Värmdö golfklubben en gång för mycket när jag var yngre också. Fast i helt andra syften. Alltså. Och onsdagsfester för snorungar. Ja.
För snorungar?
Ja, det var ju bara snorungar. Inklusive mig själv.
Onsdagsklubben på Värmdö golfklubb, dit har vi långt. Alltså. Ja, jag hade fått åka hem när jag kom dit.
Det var också tiden då när folk körde båt fulla. Liksom.
Nej, usch. Ja. Sen är det så här, jag försökte utbilda dig också innan Martin, att man får aldrig slå den andra putten kort ju.
Nej, men det tar till mig. Ja. Om jag är med någon gång, med en gång. Det var precis tvärtom jag tänkte. Men förra var lite hårdare, slår lite lösare så det är lättare att rikta. Ja. Men sagt, jag golfar liksom aldrig, jag är ingen motgång, men det är också en otrolig tidslukare. Alla kompisar man spelar golf, alltså de kläms ju in på ett sätt som påverkar äktenskapet. Och då,
fast du kan ju börja spela med familjen. Ja, det är social sport. Fyra timmar ihop med familjen, gå och snacka lite, tjata lite.
Det köper jag, men då ska ju familjen ha tid med det också.
Jo, absolut. Det är ju en annan femma. Man får, men så här, sen vill jag bara avsluta.
Jag önskar att jag hade börjat då när jag var 11-12 år. Det gör jag verkligen. Ja. För det hade varit kul att ha med sig. Nu är tröskeln så hög och så känner jag bara att jag har så mycket annat. Så nu börjar jag ju inte liksom. Hade jag börjat då hade det varit en annan sak.
Nu kommer du istället köpa ett dyrt medlemskap och sätta dig på klubben igen kanske då.
Måste man ha det? Kan man inte bara köpa en lunch och sätta sig på?
Jo. Men du avslöjade också att Bojan tjuvtränar
in. Ja, nej, det var också intressant på Bojan. Så han är ju en smygare, Bojan. Det får man ändå göra. Så han i sin eufori när han har vunnit. Han bara, fan jag är bäst när det gäller. Jag provade hela tiden innan, så att det är ingen. Jag bara, aha, så du övade.
Ja, det är det. Okej. Okay. Nej, jag var imponerad av Bojan att han...
Uppskattar en vinnarskalle.
Ja, verkligen.
Men sen tycker jag över då, så är det någonting jag säger om Bojan. Nej, alltså vi har ju spelat lite, alltså vi är ju mycket äldre, men han var ju med och tränade lite med oss när han var hemma på sommaren och så här. Så tänkte jag alltid att han hade ju inte alls Rankos power. Ranko hade en power som var liksom underskattad. Och han hade inte heller Rankos power i hårdhet. Men touchen som Ranko hade, den har jag alltid Bojan. Alltså, Bojans bollsinn är ju otroligt. Så jag bara utgick från att vilken sport du sätter Bojan i så är han ju bra när det gäller boll. Liksom.
Mm. Ja, uppenbarligen. Mm. Hörrni, det är ju så då att vi pratar golf för att klockan 16.00-ish, det är lite efter nu, jag tror det flyttar 16.05, så kommer alltså Masters att dra igång i våra kanaler via Play och via Play Sport. Därav då den här vackra gröna kavajen, lite stor kanske, men
exakt, ja. Alltså extremt illa sittande, så jag mår dåligt.
Ja, men lugn och fin nu.
Gå till skräddaren snälla, eller köp en mindre storlek.
Som att det är min också.
Om det inte är din och den sitter illa, tar man inte på sig den. Det är väl en stilning.
Kavaj, shaming.
Så, exakt.
Ja, det är bandet.
Vad, gör man inte för, det här bygget? Nej, men så här är det ju då. Att 16.05 börjar idag och man spelar på Augusta. Traditionsenligt då så kommer att vinnaren på söndag att få ta på sig, inte den här gröna, men en grön kavaj. Precis så som Martin så fint hängde på bojan, den gröna kavajen. Och det som gör den här banan och tävlingen väldigt speciell, det är ju den här platsen Augusta. Och då alla regler och förhållningssätt som gäller. Jag tänkte så här, jag kommer säga några, fyra stycken till antalet, sant eller falskt, och ni får gissa då om ni tror att detta faktiskt stämmer eller inte. Yes. Ett, ingen under 13 år får beträda området.
Låter rimligt.
Sant.
Nej, det är falskt.
Det är sant, det låter rimligt också.
Ja, men det är jag säger att det är falskt.
Det är falskt.
Ja, det är falskt.
Ja, okay. Ja, inför.
Exakt. Man får inte sitta ner på gräset som åskådare.
Ja, det låter också rimligt om man inte får.
Sant om andra ord.
Ja.
Ja, det är sant. Varsin poäng.
Ja.
Man får inte springa inne på området.
Sant.
Ja, det är väl också sant.
Bra. Varsitt poäng. Sista. Man får inte ha sitt armbandsur på höger hand inne på området.
Falskt.
Ja, det låter också falskt.
Ja, det är lika. Bra. Ni fick 3 av 4 rätt var. Snyggt. Och det här då är...
Det lät ju som ganska rimliga regler ändå. Jag tycker att...
Man får inte sitta ner på gräset. Man får inte springa. Det får man ju ändå göra på andra tävlingar.
Ja, men det är väl rimligt att man har lite regler.
Ja, men det är klart det är rimligt att det finns regler. Och här är ju några då. Man får absolut inte springa på området. Man får absolut inte använda några elektroniska medel. Du får alltså inte ha mobiltelefon, ingen kamera, ingenting sånt. Och om du då har det, om de då ser dig göra något av detta, då är du utkastad direkt mer eller mindre.
Så regel 4 exkluderar ju 99,9% av alla amerikaner.
Exakt.
Kavaj-shamingen fortsätter.
Ja, exakt.
Ja, kavaj, det vore så väl i många fall.
Du får inte klä dig hur som helst, när precis som Martin är. Och du får heller inte ta med dig någonting från banan. Bara för några år sedan så var det någon som försökte i en plastkopp dra med sig sand från någon bunker eller liknande. 200 000
satan, vad meningslöst.
Men jag tänkte precis på att den här typen av regler föder ju också en viss typ av utmaning för en del människor. Så jag tänkte, det borde vara mer typiskt med att man då försöker ta med sig...
Det har vi haveristen.
Exakt.
Det är det han tänkte på. Jag tänkte, skönt med tydliga regler.
Jag kände verkligen att jag vill ha mer sådana. Eller jag tror att det händer mer sådana. Det här är ju de som de har fångat, måste vi ha med oss.
Ja, exakt. Ja. Här sitter nämligen en som har tagit med sig grejer från banan när man har varit ute.
Ja, ja. Du ser.
Grattis.
Va?
Grattis.
Ja, det är väl en härlig liten grej att kunna ha. Men då, så här. Det här är ju någonting som skiljer den här tävlingen och den här banan från många andra tävlingar, inte minst då i major-sammanhang. Så jag tänkte så här, att vi ska se vad vi kan applicera i fotbollens värld. Som ni då tänker att det här är regler. Allt det här är ju kopplat till fans då, eller patrons som de kallas på plats. Och nu ska vi se vilka regler ni skulle vilja införa mot supportrar i fotbollens värld.
Okay.
Är ni med? Först ut då, vad tycker ni om att man skulle förbjuda pyroteknik på fotbollsarenor?
Det tycker jag inte man ska göra.
Nej.
Nej? Varför?
Alltså jag spelade en hel karriär med att det aldrig pratas om det här, och jag måste säga att det var extremt mäktigt många gånger på Råsunda när det var så höströk och de här. Jag tyckte det tillförde ett värde för mig som spelare, och visst, det var delar av matchen man spelade man inte såg bort ur målet, men man såg alltid där man var. Så att, sen finns det en säkerhetsaspekt där, den kan inte jag uttala mig om, men jag tycker inte det ska förbjudas.
Nej, jag håller med. Jag tycker det är stämningshöjande, jag tycker det är snyggt att se på. Däremot så skulle jag vilja ha legaliserade och kontrollerade former.
Och då har vi fråga nummer 2 då.
Hur ofta sker det olyckor som är med skadet? Finns det data på det?
Jag har inte den statistiken.
Det finns nog, men det är...
Men det måste vara ganska sällan, för annars skulle det ju vara liksom mer... Ja, och då kan jag tycka att det finns ju annat att peka på när det gäller ordningsstörningar än någonting som bevisligen är väldigt sällan leder
någon fall. Det är ju väldigt, när man är på fotboll i Italien till exempel och det smäller av och det inte är en halvtimmes avbrott, då reagerar man ju.
Nu är det väl mer problemet som du är inne på, Martin, att matcher och halvlekar skjuts upp och så vidare.
Ja, i Sverige är det. Vi har ju byggt 2 arenor som då flyttade fokus här, där vi inte har tänkt på att det skulle kunna ventileras ut med bengalrök. Och det är ju klantigt, men svaret på det är ju inte att liksom försöka liksom skohorna in en anledning till att förbjuda det. Som har blivit.
Nummer två på listan då, över saker som ni eventuellt vill förbjuda, och det här är väl bara enbart riktat till Premier League just nu, det är att förbjuda klubborganiserad tifo likt den här och de här som man hänger upp då. Ska det här förbjudas?
Nej. Nej, det, klubben måste få arrangera sina tifon. Jag är inte supersvag för det, men jag kan tycka att det ger... Även om du har ett ark på varje plats då, som man får lyfta upp i något sorts sätt och skapa gemenskap, så får man väl göra det. Jag är inte emot det, men jag förstår att man kan skatta åt det ibland.
Ja, jag håller helt med. Alltså, det är väl otroligt en påstående. Det är klart att man får tillåta det. Sen så kan man ju önska att det finns organiskt framväxta tifon, och de görs ju 99 fall av 100 bättre. Mm. Men varför förbjuda någonting? Det känns bara töntigt.
Sen så ska man ju ställa lite krav på klubbarna att det ska vara bättre kvalitet.
Mm. Ja, till ändan.
Det är i alla fall något.
Gör bättre klubbsponsorer.
Sista då, som ni kanske eventuellt... Ni har inte velat förbjuda någonting, men vill ni förbjuda här, det här då? Half and half halsdukar bland fans. Ska det här förbjudas?
Nej, alltså jag tycker inte heller. Jag förstår, jag skulle kanske inte... själv köpa en sån här, men skulle min typ, alltså nu får jag ju prata
scarf shaming också.
Nej, men skulle typ min snart blir ja, men min systers femåring, åttaåring går på fotboll och vill ha en sån här, då skulle jag köpa det till honom. Det skulle jag inte bry mig om. Själv skulle jag inte köpa det till mig själv, men jag orkar liksom inte mer den här töntiga liksom att det här är rätt och det här är fel, så här får man supporta, det här får man inte vara supporter.
Du kan ju se det här med lite humor också, det är inte liksom jätteallvarligt heller. Du kan väl ändå förstå att folk har invändningar mot det här.
Men vet du, jag skulle säga så här, de som köper de här gör ju det för att det är ett minne och de kanske inte har en relation till någon av lagen. Jag skulle säga så här, är du supporter till ett av de här lagen, då är det förbjudet. Men jag...
Och för kanske ännu mer då, om det är som du är inne på här, att det är i samma liga. Ja. Om det är Champions League-match, det är två olika. Det finns väl nivåer på det här med half-and-half.
Alla ser ju inte 40 sådana här matcher i sitt liv.
Det hänger ju på hur stark rivaliteten är här. Jag menar, en AIK och Djurgården, hans tur skulle ju säga noll liksom.
Ja, exakt. Ja. Exakt,
men det är ju för att det inte finns någon efterfrågan.
En rolig sketch att göra. Half-and-half-skap utanför Stockholms derby. Det hade gynnat min TikTok-kanal.
Exakt, det var den sista. Det var ett litet lättsamt segment. Du blir
lite
irriterad
det,
alltså. Nästan. Ja,
han blir irriterad.
Nej, men jag... Va?
Det kändes som att du...
På vad?
Nej, men du tyckte bara allt var tuntigt.
Dumt påståndet.
Ja, exakt.
Ja, varför ska man förbjuda det här?
Exakt.
Nej, men jag är ju inte...
Jag är ju tv, vart
inte. Ja, exakt.
Jag är inte en stor vän av det här med att man ska berätta hur man får vara supporter. Jag tycker att det är faktiskt det är upp till var och en. Jag ser inte ner på någon typ av supporter. Nej, så jag kan föredra vissa, men det är min subjektiva bedömning.
Vackra slutord. Mm. Mm, så är det. Nu är vi klara för idag. Nu laddar vi för golfen, va?
Ja. Är det Darberg?
Men sluta nu, va? Lägg av! 16.05, då kör vi. Och så är vi tillbaka på måndag igen med ett nytt avsnitt av Tiki-Taka.
Och jag ska skramma till skräddarbesök till Bosse.
Du kan få låna den här om du vill. Dagen efter då, söndagens riktigt påhängda gröna kavaj. Ha det gatt allesammans.